Tack för att du är här genom din helige ande. Amen. Amen. Tack ska ni ha, låsångare. Och god afton och roligt att se er allesammans. Jag har varit på jobb några veckor redan efter min semester, men det här är första kvällen som jag får predika och det är ett tag sen sist. Hoppas att ni är lika laddade som jag är. Men ni som använder datorer, så ni vet att man kan låsa dokument och filer så att det inte går att göra förändringar där. Ibland när du öppnar en fil så kanske det står att den är skrivskyddad och då kan du inte göra förändring eller redigera. Vill du göra några förändringar där så då måste du börja med att låsa upp det där dokumentet, eller hur? Och på samma sätt så kan du och jag låsa vår bild av någonting. Vi kan låsa vår sinnesbild, vår uppfattning. Till exempel om oss själva. Vi kan låsa vår bild av andra människor. Vi kan låsa vår bild av vad kristen tro eller en församling är. Vem Gud är, hurdan han är och så vidare. Vår bild är låst och det gör att vi sitter fast och vi kommer liksom inte riktigt framåt eller vidare. Det är kanske så att vi upplever att det blir ingen förändring därför att vi har liksom låst kanske till och med vårt livsdokument. Och vi ska tala om låsta bilder ikväll. Ni ser rubriken där. Det kanske finns någonting som du behöver den helige andes hjälp med att låsa upp. För att liksom Gud ska få komma in med sina perspektiv. Du behöver kanske få ge Gud, överlämna till Gud rätten att editera saker och ting i ditt liv. Och vi ska läsa från Markus 6, från vers 1 framåt. Lene läste faktiskt det här bibelstället på bönemöte i tisdags också. Men det här, det håller att läsa flera gånger samma vecka. Han, alltså Jesus, gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Många som hörde honom häpnade och sa, var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Är det inte snickaren Marias son, bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem, en profet föraktas inte utom i sin hemstad, sin släkt och sin egen familj. Han kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över deras otro. Så här kommer Jesus till sin hemstad i Nasaret. Det är här han har vuxit upp. Här han har sprungit omkring på gatorna som en liten gosse. Han kan de här kvarterna utan och innan. Han känner de allra flesta som bor här. Det här var en liten småstad. Och han är också bekant för folket. Den här snickarpojken som sprang ut och in i pappa Josefs verkstad. Och ibland så satt han kanske där och täljde någon smörkniv eller pilbåge. Eller hjälpte pappa med att såga till några brädor. Och ibland så sprang han ärende där på byn åt mamma. Och också i synagogan så var han bekant. Där så fick han från 12 års ålder så fick han vara med och läsa bibeltexterna, dagens texter. Och ibland så fick han till och med lägga ut texten. För det fick man göra som gosse från det man var 12 år. Så han är en av deras egna. Och tänk på det här en stund, att Guds egen son och världens frälsare så bor mitt ibland dem och de vet det inte, de ser det inte, de förstår inte vem han är, därför att hans tid har ju inte ännu kommit, utan de ser en helt vanlig kille, Och de ser inte den här kallelsen som finns över hans liv. De ser inte gåvorna som finns där. De ser inte potentialen. Och jag tänker att de är inte medvetna om att i den här gossen så finns faktiskt fröet, embryot till självaste himmelriket. Men när han är 30 års åldern så då drar han vidare från Nazaret. Och då förlöses den här andliga tjänsten och kallelsen över hans liv. Och han börjar predika och undervisa om Guds rike. Och han inte bara predikar, han botar sjuka, han driver ut demoner ur folk. Han till och med uppväcker döda. Och det är stora skaror som samlas kring Jesus. Och en av evangelisterna, Lukas, som följer honom, så berättar att han blev prisad av alla. Eller han fick lovord av alla människor. Men så kommer den här dagen då Jesus tänker att han vill gå hem till Nazaret. Han har ett hjärta för sin egen stad, för sitt eget folk. Och han längtar efter att få predika och förkunna för dem också. De här goda nyheterna om himmelriket, om liksom Guds frälsning. Och att den som de har väntat på så länge, Messias, är här. Himmelriket är här och nu. Och han längtar efter att få berätta för dem. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och så kommer han då tillbaka till sin hembygds kära synagoga, där han har suttit med rabbinerna så många gånger förr. Och det bekanta ansikten, och jag tror också det glada ansikten över att få se honom igen tillbaka i Nazaret. Och så är det någon av rabbinerna som räcker honom skriftrullen och säger att, men Jesus, nu när du är tillbaka i Nazaret så vill vi gärna att du läser skriften ikväll. Och så räcker man honom Jesaja-bok. Och det är ingen slump. Det är nog styrt av en större hand. Men så öppnar han skriftrullen och så läser han från Jesaja 61. Just det här ordet som jag precis nu citerar. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna glädjens budskap. Och så lägger han, så förklarar han det här profetiska ordet. Och öppnar upp för dem att idag så har det här skriftstället så går i fullbordan inför era ögon. Och det står att folket, de häpnar. Var får han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan göra såna mäktiga gärningar med sina händer? Och jag tänker att antingen så har ryktet liksom gått före honom, vad han har gjort i Kapernaum eller andra platser, om de här undren som har skett. Eller så kan det också vara så att han har hunnit redan bota några sjuka där på hemstadens gator. Men plötsligt så hörs också andra röster där i synagogan. Och det liksom uppstår ett sorl någonstans i ett hörn i synagogan. Och så är det någon som höjer rösten och påminner de andra om den där gamla, liksom bekanta bilden av vem Jesus är. Placerar in honom innanför de där kända ramarna som alla kände till. Vilket yrke han hade, vem som var föräldrarna, vad syskonen heter, var de bor. Är det inte snickaren, Marias son, bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Och bor inte hans systrar här hos oss? Och inom loppet av några ögonblick så har den där förundran, den där förväntan som höll på att växa till sig över liksom hans gärningar, så liksom bara rasade ihop som ett korthus. Ja visst, ja, vet man vem Jesus är. Och så låses sinnena. i det ögonblicket. Och det står att de tog anstöt av honom. Han kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få sjuka. Och så står det att han förundrade sig över deras otro. Men de hade låst bilden av vem Jesus var. Och de såg bara till det där yttre, de såg till det bekanta, det där kända. Och förstod inte att han var mera än den bild som de hade av honom. De förstod inte att det fanns mera i den här killen än smörknivar och pilbågar och textläsning i kyrkan. Och nu vill jag att du ska lyssna. Hur ofta bedömer vi inte andra människor utifrån det vi ser, det vi vet, det som är bekant för oss, den bild vi liksom har? Och så drar vi våra slutsatser och så låser vi in varandra i våra förutfattade meningar, roller som vi tilldelar varandra. Och så är det så många gåvor, så är det så mycket som förblir oförlöst. Så många mirakler som vi går miste om. Därför att vi tror att vi vet vem den andra är. Och placerar varandra i fack. Så min första punkt ikväll, det är nummer ett. Lås inte din bild av andra människor. Lås inte din bild av andra. Det är någonting av det mest begränsande vi kan göra. Att låsa en annan människa vid den bild du idag har av henne. Och jag kan berätta att jag är ju inte densamma idag som jag var när jag var 15. Och jag gör saker idag som jag aldrig trodde att jag skulle göra när jag var 18 år gammal. Skulle någon då ha kommit och sagt att jag kommer att predika i Sion? Jag visste vad Sion var. Vi hade vuxit upp i en pingsförsamling. Skulle någon ha sagt att jag kommer att en dag att vara pastor i Sion? Jag skulle ha dragit täcke över huvudet och jag vet inte om jag skulle våga mig fram därifrån. Och Anders, vår föreståndare, han har stått här flera gånger och vittnat om hur han är en annan idag än den dagen eller när han brottades med de här destruktiva tankarna som yngling. Därför att han hade blivit mobbad i skolan. Och jag vill säga så här, speciellt till dig som är yngre än 40. Vi som blir äldre är mindre förändringsbenägna. Även om Gud är suverän att göra saker och ting också i en äldre människas liv. Men speciellt till den yngre generationen så vill jag säga så här. Du kommer inte att vara densamma om 20 år som du är idag. Om du inte låser dig själv och din framtid vid den bild du har av dig idag. Du kommer inte att vara densamma om 10-20 år, om du inte låser dig själv och din framtid. Om du inte liksom stänger så att Gud inte får komma in med sina perspektiv, sina tankar och sin framtid, sin bild av dig. Jag ska återkomma till det. Men jag själv, jag har gått med Gud sedan jag var liten flicka. Och jag tänkte väl att jag hade en tanke om vad Gud ville med mitt liv. Jag kom in ganska snabbt i en andlig tjänst. Men det som jag har, den erfarenhet jag har berättat det åt flera stycken. Det är, och som jag inte hade en aning om när jag var ung. Det är att i flera tillfällen under mitt liv så har Gud fört in helt nya inriktningar i min tjänst. Också min andliga tjänst. Och ibland så har det stört mig att människor har försökt liksom stänga in mig i en viss roll och etikett. Hon som är själavårdare, för att nu ta ett exempel. Och jag är fortfarande själavårdare. Jag identifierar mig väldigt starkt som själavårdare. Men Gud har också gått vidare i mitt liv. Och han har fört in andra och nya kallelser, nya uppdrag och nya liksom, dimensioner i tjänsten. Jag kommer ihåg, eller jag hade inte en tanke, inte en aning om när jag var ung, att det ska komma en period i mitt liv när Gud till exempel lägger en väldigt, väldigt stark bönekallelse över mitt liv. En bönetjänst. Som inte handlar bara om att be för enskilda människor i själavårt samtal, utan handlar om att be för lite större perspektiv, för nationer, för liksom, ja, mycket, mycket större saker, för liksom samhällen och saker och ting. Och när jag stod i den tjänsten så hade jag ingen aning om att Gud en dag skulle lägga över mitt liv att jag också skulle undervisa om Israels plats, det judiska folkets plats i Guds plan. Jag hade ingen susning om det när jag var 20. Men det värsta är, eller det bästa, är att jag tror honom om att gå vidare ännu i mitt liv. Och vet du, jag vill vara med. Jag må vara en tant på 60 plus. Men jag vet, jag är inte färdig och Gud är inte färdig med mig. Och det är det här som gör att det blir så oerhört spännande att gå tillsammans med Gud. För du vet inte var du slutar. Du vet inte när nästa äventyr kommer runt hörnet. Nästa uppdrag, nästa gåva som han förlöser, som du inte haft en aning om kanske har funnits där. Och det gör det så oerhört intressant att gå med Gud. Men det förutsätter ett öppet sinne, att vi inte låser. Och där ute på infodisken i aulan så har vi en talong, en lapp som vi kallar för nästa steg. Och vi ser väldigt gärna att du fyller i den här lappen. Där du kan det här, vad du ser som ditt nästa steg i ditt lärjungaskap. Vi tror nämligen här i Sion att det finns ett nästa steg för varenda en av oss. Ja, vi tror faktiskt det. Oberoende av ålder så tror vi att det finns ett nästa steg som Gud har för oss. Och vi vill gärna att man som lärjunge reflekterar över det här. Och vi uppmuntrar våra teamledare att hela tiden se på dem de leder med just den här frågan. Att vad är nästa steg för den och för den? Att vi håller liksom bilden öppen. Liksom den här tanken, den här attityden av att Gud vill skriva in och Gud skriver in nya saker i människors liv. Så du som är ledare, vi vill att du liksom inte låser bilden av dem du leder vid det som de är idag, utan att du hela tiden ser Guds potential, Guds möjligheter att gå vidare. Är du lärare? Kanske finns någon sån här eller som lyssnar via vår podcast. Vi har ingen streaming idag, men man kan lyssna på predikan i efterhand via vårt arkiv på hemsidan. Så, eller du jobbar med barn, så lås inte barnen, de du leder, med omdömen som kommer att begränsa dem. Man kan väldigt snabbt halka in i något sånt. Och en lärare, en av våra lärare till en av våra flickor, så sa en gång, fällde ett omdöme om en av våra flickor, att hon kommer ju inte att bli student sen, bara så ni vet. Och det var ju av god, liksom, säkert av omsorg. Och till kännedom för oss föräldrar hur utmanande hennes läs- och skrivsvårigheter var. Men nu var jag klokare och också mer erfaren än den här läraren, så jag trodde inte på honom. Utan jag satt med henne flera år och vi gjorde läxorna tillsammans. Och jag kommer ihåg lite av den där triumfkänslan. Och jag tänkte på hennes lärare faktiskt. Den dagen som hon fick den där studentmössan. Och då tänkte jag att ja, det är farligt att liksom ha låsta bilder av någon som man leder. Idag så är hon egenföretagare. Jag kan säga att hon är långt mer driven än vad hennes mor är på väldigt, väldigt många områden. Jag ligger nog i le. Du som är förälder, finns många föräldrar här. Jag vill också uppmuntra och utmana oss som föräldrar att inte låsa bilden av våra barn utifrån vem, vilka de är idag. Och det här är en stor frestelse. Vi fäller våra omdömen, vi drar våra slutsatser utifrån det våra ögon ser. Kanske utifrån beteenden vi ser hos trotsiga, karaktärsbefriade tonåringar. Men det är så viktigt att vi håller den här bilden öppen och ser Guds möjligheter över deras liv. Så när du ber för nära och kära, så be inte utifrån det du ser, utan be utifrån vad du vill se. Och utifrån liksom Guds suveräna möjligheter och utifrån liksom vad som är hans tanke. Och att vi hela tiden håller den här bilden öppen. Att Gud fortsätter att skriva oberoende av om det är 10, om det är 20, om det är 30 år. Men Gud fortsätter att skriva över deras liv. Så viktigt. Lås inte din bild av andra. Och för det andra, lås inte din bild av dig själv. Det här är så viktigt. Men för alla vi som sitter här, vi har en uppfattning, vi har en bild av oss själva. Och du kanske tänker att jag är sån och jag är sån. Och bilden formas väldigt långt utifrån liksom andras, kanske andras bedömande, vad någon har sagt, vilka roller som har tilldelats oss och vad vi har gått igenom. Kanske mobbning, kanske trauman av olika slag som vi tar in den här bilden och den börjar prägla oss så att vi tror på den. Och så drar vi våra slutsatser att det är så här jag är, det är så här jag är, det här är min roll och så här kommer det att förbli. Det är bara en sak vi missar när vi drar våra slutsatser. Och det är att vi missar att räkna med Guds möjligheter. Det är en Gud som står över allt det där. Och jag vill säga så här. Gud är inte begränsad till vad andra har sagt om dig. Och Gud är inte begränsad till den roll som andra har tilldelat dig. Inte ens begränsad av ditt förflutna eller dina misslyckanden eller vägval i livet. Gud står över allt det där, men han behöver få rätten att editera och redigera den bild som du har fått med dig och som kan vara lite skev och inte så helt överensstämmande med hans bild. Och det kan ju vara att saker, svåra saker vi går igenom, trauman, fruktan, besvikelse, så kan göra att vi till och med liksom skrivskyddar våra liv så att ingen får komma in, inte ens Gud får komma in och det där göra förändringar. Och vi kommer om en stund här att öppna förbönsplatserna och den helige ande vill komma och hjälpa dig att låsa upp det som du har låst. Öppna upp nya perspektiv och tala in liksom Guds tankar, Guds bild. Han som skapade dig. Vad han såg, vad han tänkte. Vad han vill. Och jag skriver så här. Det finns inget du kan göra för att förändra ditt förflutna. Men du kan förändra din framtid genom att öppna upp ditt sinne för Guds möjligheter. Genom att ta till dig det här, hans tankar, hans perspektiv, hans ord. Läs Guds ord, ät av Guds ord. Ta till dig Guds ord. Du kan inte göra någonting för att förändra det som ligger bakom. Men du kan förändra det som ligger framför genom att ge plats för förväntan och tro på en Gud som är långt, långt, långt större än allt vad du hittills har gått igenom och vad du bär med dig i ditt livsbagage. Och det finns otaligt med exempel både i Bibeln och i nu, ska vi säga, vår nutid om människor som har upplevt eller sett på sig själva som fullständigt värdelösa. Ingenting, inte orka tro liksom att det skulle bli någonting av deras liv. Men så har Gud kommit in och börjat göra ett verk i deras liv. Och så har det blivit någonting helt annat. En annan framtid, en annan bild som har byggts upp. Säkert flera av er yngre som känner till Christine Kane. En av Hillsongs mest dynamiska och kända talare. Och säkert flera av er som känner till hennes story också. Men hon blev sexuellt utnyttjad från det hon var 3 år fram till hon var 15. Jag läste hennes, eller jag lyssnade på hennes life story här om kvällen igen. Jag har läst den förr, men det är oerhört gripande när hon berättar om liksom sin väg och vad Gud har gjort i hennes liv. När hon föddes så fick hon inte ens ett namn. Hon var bara en siffra, ett nummer. Pappan är okänd. Mamman adopterar bort henne. Det visste hon inte för hon var långt, långt upp i andlig tjänst och ålder att hon var adopterad. Men i alla fall, och så det här trauman, det här oerhört svåra trauman som hon fick på något sätt finnas i under mer än ett decennium. Hon försökte nå ut och berätta på olika sätt, men det var ingen som förstod hur hon hade det och vad hon gick igenom. Men hon berättar just det här, hur hon var fylld av en så stark förkastelse, skam, hat, ångest. Men så kommer Gud in och så börjar han ett uppbyggnadsverk, börjar bygga upp en annan bild av vem hon är och liksom börjar forma en annan framtid än den som hon kunde se. Och idag så leder hon det här A21-organisationen, ett nätverk som arbetar med det här att stoppa eller hjälpa offer för trafficking. Hon har grundat den här organisationen, leder den, och det finns idag i 10 nationer. Och hon har fått vara med och ge en ny bild, en ny självbild, nytt självförtroende till tusentals kvinnor i sin tjänst. Och ni får ett citat där på skärmen. Hon säger så här: whatever your mess, God can turn it into your message. Vad du än har för bakgrund, hur det än ser ut, omständigheter, trasigheten du bär med dig, så är Gud suverän att ta det i sina händer och forma någonting. Till och med ur askan så kan det komma någonting väldigt, väldigt vackert som kan få bli till välsignelse. Och liksom bara komma in under Guds suveräna plan. Att han tar det. Jag brukar säga så här. Svårigheter vi möter, det kommer inte från Gud. Men Gud är suverän att böja sig ner och bara ta det i sin hand. Och det fienden har tänkt som någonting ont, så vänder Gud på. Och så får det komma en någonting som betjänar världen. Och lyssna gärna på hennes story. Den finns på nätet. Men begränsa inte dig själv genom att se på ditt förflutna eller vad du är idag. Gud är större än så. Så ge plats för, ge utrymme för förväntan och tro. Och Rebecca och teamet kan börja komma upp. Förebedjarna kan också gå till sina platser och vara redo att betjäna. Den sista punkten som jag vill skicka med här ikväll. Lås inte din bild av Jesus. Och du kanske finns som tänker eller tycker att du har en bild av vem Gud är och vad kyrka är, vad det är att vara kristen. Och det kanske inte är en så väldigt attraktiv bild du har fått med dig, så väldigt tilltalande. Kanske du tänker att Gud är hård, han är dömande, och att vara kristen måste ju vara väldigt tråkigt. Och du kanske tror att du vet vem Jesus är. Men tänk om det är så att Gud är mera än det du har sett. Tänk om det är så att Gud är mera än den erfarenhet du har haft av honom hittills. Eller den bild du har fått med dig. Tänk om han är mera. Men folket i Nazaret, de trodde att de kände Jesus. Men de missade undren. De missade det som fanns där av hjälp. De missade det som fanns där av en kraft att upprätta. Och de här låsta bilderna så kan utestänga under. Därför att det finns liksom inte den förväntan där. Så ikväll så utmanar den helige ande dig att ge plats för förväntan och tro. Att kanske låsa upp någonting som du har stängt om. Och det viktigaste du kan göra är att inbjuda Jesus att få rätten. Att redigera, att få editera. Få komma in i ditt liv. Först och främst att få bli din frälsare. Så har du inte tagit emot Jesus, så missa det inte. Vänta inte, utan bjud in honom att få komma in i ditt liv. Och jag vill också skicka med en hälsning att gå med i en församling. Också här så kan vi ha våra låsta förutfattade bilder av vad en församling är. Men det kan finnas mera guld där än vad du tror. Det kan finnas mera av himmelrike där än vad du tror. Besvikelse kan komma in. Saker och ting som gör att vi låser om. Men missa inte det som finns nedlagt av himmelrike i Guds Kristi kropp. Vi ska be tillsammans och vi vill också betjäna. Så jag vill bara inbjuda dig att ta det här tillfället i akt. Låt någon be för dig.